Psykiatrikerna.
Hej och välkomna till dagens avsnitt av Psykiatrikerna med mig Anders Hansen och med min kollega Simon Kjager.
Och idag så får vi möjligheten att träffa Dilip Gäste som är min personliga favorit sedan några år tillbaka. Han var för detta ordförande för amerikanska psykiatriorganisationen 2012 om jag inte missminner mig, men han har också en bakgrund från Indien. Och han är den som ligger bakom det som kallas för positiv psykiatri. Alltså vad är det som gör att vi håller oss friska? Det är också förknippat med det här resilience-begreppet, alltså vad är det som gör att vi klarar av tuffa situationer utan att drabbas av depression och andra psykiatriska tillstånd. Men framförallt är jag nyfiken därför att han har lanserat The Neurobiology of Wisdom. Och startpunkten för det här är inte minst i det klassiska fallet Phineas Gage.
Och vem är då Phineas Gage? Ja, Phineas Gage var en järnvägsrallare som levde på 1800-talet. Och han höll 1848 på att arbeta för ett järnvägsbygge och packade dynamit i ett borrat hål. Och till sin hjälp för det så hade han en järnstav. Och den här dynamiten, den antände. Så järnstaven, den sköt upp som en pistolkula och gick in ovanför vänster öga på Phineas Gage och sköt sen upp genom hans huvud. Han hade alltså genomborrat hans hjärna. Mot alla odds så överlevde han faktiskt den här olyckan. Och han hade klarat sig förvånansvärt bra. Syn, hörsel och andra tankemässiga förmågor verkar vara intakta. Men något hade hänt med hans personlighet. Och hans arbetskamrater sägs ha beskrivit det här som att Gage was no longer Gage. Och han gick från att vara en ansvarstagande förman till att bli totalt ohanterlig. Han söp och spelade och kunde inte längre hantera sitt jobb och kom att föra ett kringflackande liv där han visade upp den här järnstaven som han hade fått igenom huvudet mot betalning som en slags cirkusartist. Han dog 10 år senare i vad man tror har varit sviten av ett epilepsianfall. Det intressanta med hans fall, det var att det visade för första gången att egenskaper som förnuft, förmågan att begränsa impulser och personlighet, att det sitter faktiskt i hjärnan. Och det sitter i det område i hjärnan som hade genomborrats av den här hjärnstaven, alltså i frontalloben, och det är hjärnan bakom pannan kort och gott.
Exakt, så den här ganska fantastiska händelsen där Gage får ett hjärnspett genomborrat genom frontalloben, men sen strax efter det kan resa sig upp och gå därifrån, men sen då mynnar ut i, ska vi säga, att han blir allt annat än vis, han blir i det närmaste elak. Det finns ett annat tillstånd som också leder till att den här frontalloben destrueras, eller åtminstone i någon utsträckning faktiskt går tillbaka, och det är frontallobsdemens som också karakteriseras av att personer blir mer impulsiva och gör saker som vi generellt sett inte tycker är okej.
Och ett viktigt symptom vid frontallobsdemens är den här genomgående personlighetsförändringen. Man blir en annan individ.
Precis.
Oerhört karaktäristiskt när man har sett sådana patienter.
Och det kan ju gå väldigt, väldigt snabbt också. Det kan ju vara under loppet på månader som man genomgår ganska kraftig förändring. Min egen intresse för Dilip Gäste som är dagens gäst, det kommer från det faktum att jag satt 2012 i maj i Philadelphia och lyssnade på inledningstalet av den dåvarande nya presidenten för amerikanska psykiatriorganisationen, och det var just Dilip Gäste. Och jag blev så slagen av att den här mannen verkar så oerhört vis. Han verkar verkligen vara visdom personifierad.
So let me start with what is wrong with the traditional definition of psychiatry. Psychiatry is usually defined as a medical specialty that focuses on study and treatment of mental illnesses. So you will notice that the definition does not include mental health. And yet, that should be the main focus for psychiatry, mental health. Also, another problem with the traditional definition is it focuses on treatment rather than prevention. And if we continue to focus on treatments without prevention, we are going to have a major problem in healthcare. Because as people are aging, the healthcare costs will increase. And so what we need is really prevention, and prevention includes behavior change. Mm-hmm. So that brings us back to the role of psychiatry in future medicine. So I define positive psychiatry as science and practice of psychiatry that focuses on mental health and well-being, which are promoted through enhancing positive psychosocial factors such as resilience, optimism, compassion, wisdom, and environmental factors like social support.
So is compassion and wisdom something that psychiatry should focus more on?
I think, yes. I think all of these positive factors are important for psychiatry. So in terms of wisdom, the way I think about wisdom is it's not a religious or philosophical concept only, but it's a scientific concept. And we have been spending the last decade or so defining wisdom in a scientific fashion, trying to understand its neurobiology and the implications for wisdom in human beings.
So you have actually managed to define wisdom and then try to investigate where is wisdom located in the brain or what circuits are related to wisdom.
So we began with looking at the empirical literature on wisdom. The empirical studies in this area started around mid-1970s at Max Planck Institute in Berlin and also in some parts of the US, subsequently in other parts of Europe and Asia. Over the last 40 years or so, there have been now 400-500 articles on wisdom, and some of them try to define wisdom in specific ways. Wisdom is not one thing. It's a complex trait that includes several different components.
It's not the same as intelligence.
It is different from intelligence in the sense it includes intelligence, but intelligence is only one part of it. Wise people are intelligent, but not all intelligent people are wise. That is because wisdom includes other things that intelligence doesn't. And so we looked at these definitions that people had used in the scientific literature. We also had an expert consensus panel from across the world. And we asked them the question whether wisdom was similar to intelligence and spirituality. And how was it different? Then we looked at wisdom in the Gita, which is the Hindu Bible, if you will.
Bhagavad Gita.
Bhagavad Gita, which was written thousands of years back. And we studied the concept of wisdom in the Gita using qualitative, quantitative methods with a medical anthropologist as a consultant. So using all these ways of defining wisdom, empirical literature, expert consensus, and the Gita, we found that the basic concept of wisdom is surprisingly similar. It includes six main components. The first is social decision-making. How do you make decisions that apply to a larger group of people? Second is emotional regulation, how you control your emotions. Third is pro-social behaviors, things like compassion, empathy, altruism. Fourth is insight, knowing yourself.
Introspective abilities.
Ability to know yourself. Fifth is ability to tolerate diverse value systems. So I may have strong opinion about something, but I can understand why you may have different opinion. And the last is decisiveness. So although you are not sure which is the right answer to a question, because there can be different answers, when time comes, you have to be decisive. So a wise person is somebody who makes good social decisions, who has control over emotions, who is helpful to other people, who knows himself or herself well, who can tolerate and find out that it is okay to have different opinions, and yet is decisive when it is needed. So that's the definition that we have developed based on all these sources.
Så med hjälp av de här olika källorna så definierade Geste och hans kollegor de här olika aspekterna av visdom. Nämligen att man var social och att man är intresserad av socialt umgänge. Att man har en social förmåga. Att man har en förmåga att reglera sitt känsloliv. Att man har förmågan till introspektion, att förstå sig själv. Att man kanske har starka åsikter men samtidigt är tolerant gentemot andras åsikter. Men också att man är bestämd nog att faktiskt fatta beslut, även om man kanske inte har all information tillgänglig.
Det intressanta tycker jag är det här, den här definitionen som man har för vishet. Är det någonting som är kulturellt eller är det mer mänskligt universellt och beror på biologiska faktorer?
And because the definition was so, it seemed to be so similar across these different groups, we thought it must be biologically based. Because if it were a cultural definition, then the definition in Gita would have been very different from the way we define today. So this was thousands of years ago in an entirely different part of the world, and still we think the same way. So the next question was, where is it, if it is biologically based, where is it based? Obviously in the brain. Where in the brain? So how do you localize anything like wisdom in the brain? I mean, how do you localize any function in the brain? You know, there are those Brodmann's areas, 1, 2, 3, 4, and so on. How did they decide, say, that area 4 is a motor area? They did it two ways. By the way, tell me if I'm digressing or something.
This is very interesting.
No, it's extremely interesting.
So what was done was, if you stimulate area 4, the animal or the person would move the limbs. You can't do that with wisdom. You can't stimulate area and somebody becomes wise. So that's not possible to figure out. But the other way around is possible. If you damage area 4, the animal is paralyzed. In humans, you don't do that. But in humans, you look at a patient who had a stroke. Say, he had a hemiplegia on the right side. He cannot speak. You do an MRI and you see a hemorrhage in the left frontal area where the left middle cerebral artery is supplying the region. So when you see lots of these patients, then and similarly in animals, you see damage to the motor system through damage to area 4, you conclude that area 4 is motor area. So how can we do that with wisdom? So what we did was, we did several different things. One was, we looked at the brain imaging, genetic, and animal studies of neurochemistry and neuropathology associated with each of these components of wisdom. Compassion, empathy, insight, emotional regulation. Are they opposite? Opposite of emotional regulation is impulsivity. So you can study that and look at. The other thing we did was to go through the neurological literature and find out case studies in which people who seemed to be wise became unwise after a brain injury or brain disease.
And a classical case, I guess, would be Phineas Gage then.
Sorry?
A classical case would be Phineas Gage then.
Exactly. Phineas Gage is probably the best known case of that. And so this was a person, if you read his description before injury, they didn't use the word wise in any of this literature because they were not thinking about wisdom. But if you look at the description, Phineas Gage was a nice man, smart man.
Responsible.
He was helpful to others. Yeah. Then he had this head injury with that explosion that occurred. And then if you look at his description after this injury, done by his own physician, it's the exact antithesis of wisdom. He became impulsive, selfish, almost antisocial. He changed his mind from time to time. He became emotionally cold, calculating. And people who knew him, they said, this is not the Gage we knew. So radical change in personality. And that was the only thing that happened in him His memory was fine. Other intellectual abilities were fine. The only physical damage was blindness in one eye, but otherwise he was fine. So where was the damage? So there was some work done by Damasio and others, published in Science, and so they localized the damage to the left prefrontal cortex. There have been about a dozen such cases reported since then, modern-day Phineas Gages. Mm. And these are patients, these are people in whom there is actually some neuropsychological and brain imaging evidence. And what you find is that consistently, the damage is in the prefrontal cortex and or in the amygdala, limbic striatum. Mm-hmm. So, based on putting all these things together, the genetics, brain imaging, animal studies of those individual traits and their opposites, and looking at these cases that went from being wise to unwise, another disease, by the way, that causes this is frontotemporal dementia. Mm. Specifically, the behavioral variant of frontotemporal dementia. If you look at the symptom, again, exact antithesis of wisdom. These are good people, used to be wise, smart, helpful. And after that, they become emotionally cold, unhelpful, even antisocial, impulsive. And you wonder what happened to that person.
Så det verkar som visdom är placerad i hjärnan. Men var i hjärnan är visdomen placerad? Är det på en specifik plats i hjärnan? Eller är det snarare i det här väldigt komplexa nätverket som hjärnan faktiskt utgör?
Ja, det är ju en extremt intressanta frågor som han tar upp i den här diskussionen. Phineas Gage-fallet visar ju att frontalloben är extremt viktig för att kunna hantera impulser och för vår personlighet. Men de senaste åren har faktiskt gjort spännande forskning som visar att kopplingen mellan hjärnans olika delar tycks spela en väldigt viktig roll för hur den fungerar. Det finns ett stort forskningsprojekt med en budget på flera hundra miljoner dollar som heter Human Connector Zone Program. Och där har man tittat på hundratals försökspersoner och studerat hjärnans kopplingsmönster. Hur nära till exempel frontalloben och tinneloben är kopplade till varandra. Det här har man gjort på en väldigt detaljerad nivå. Och samtidigt har man undersökt hur människor lever sina liv och frågat om de röker, om de dricker alkohol eller hur mycket de dricker alkohol, vilken utbildning de har. Man har gjort psykologiska tester med dem, ser hur de presterar på minnestester och så vidare. Och då har man sett att positiva egenskaper, och nu säger jag positiva med citationstecken framför, som hög utbildning, bra resultat på minnestester och försiktighet med alkohol, de tycks vara kopplade till samma mönster i hjärnan, och det är att dess olika delar är nära kopplade till varandra, medan negativa egenskaper, och även negativa inom citationstecken som låg utbildning, dåliga resultat på minnestester, människor som har problem med aggressivitet eller människor som dricker mycket, de uppvisar ett och samma mönster, och det är dålig koppling mellan hjärnans olika delar. Så det verkar finnas en positiv negativ axel där man kan plotta in människor, och de här forskarna som har gjort den här studien, de tycker att det i grova drag faktiskt går att se hur någon lever sitt liv genom att studera hjärnans kopplingsmönster. Och det är naturligtvis väldigt lätt att uppleva den här forskningen som elitistisk, för bara det faktum att man pratar om en negativ och positiv axel gör ju att man kan ställa någon framför eller bakom en annan. Men jag tror att man ska se det här lite mer mot bakgrund av att de här faktorerna som gör att vi hamnar på vad vi hamnar på den här axeln och hur bra vår hjärna funkar, det är inte främst medfödda faktorer, utan det är faktorer som beror på hur vi lever våra liv.
Exakt, och där har vi faktiskt i en tidigare podd med Rusty Gage pratat just om stimulerande miljö, vad det leder till i relation till nya stamceller i hjärnan och så vidare. Så att det är helt klart så att kultur och miljö spelar roll här.
Och ett av mina stora intressen då, det är hur hjärnan påverkas av fysisk aktivitet. Det visade sig också i den här forskningen att något som också var kopplat till att hjärnans olika delar var nära kopplade till varandra, det var bra kondition.
Så det är uppenbarligen väldigt viktigt på vilket sätt hjärnans olika delar är sammanbundna. Men samtidigt så hör vi ju också att vissa delar av hjärnan verkar vara särskilt viktiga för visdom, inte minst frontalloben. Och där har vi ju frontallobsdemens som ett exempel.
Ja, och i det sammanhanget så är det väldigt viktigt att betona att frontallobsdemens innebär inte per se att man blir en dålig människa.
Nej, det finns ju till och med ett fantastiskt case i Brain faktiskt beskrivet där en kvinna blev mer och mer kreativ, i alla fall initialt av frontallobsdemens. Över tid är det dock ett väldigt destruktivt tillstånd där man ser att kognitiva förmågor faktiskt försvinner bort. Men frågan är förstås, finns det någonting som vi kan göra för att bli mer visa?
The answer is yes, and we could again. So when we wrote this paper and published this paper in the Archives of General Psychiatry, we said this is our hypothesis of neurocircuitry of wisdom. We don't know if it is true. I mean, that's our hypothesis. What we need is more research. And future research may show that what we are describing is not the right circuit, it is something else, and that is okay. Mm. If we are wise, we cannot say this is the only answer to the question, right? Mm. So, the fact, so I think eventually we'll find out not only the exact location, but probably even the molecular basis of wisdom. So it may be involvement of specific types of neurons. Mirror neurons, for example, are supposed to be involved in compassion and empathy. But this could be even beyond that in some type. Some specific neurochemical receptors or some other molecules may be involved. The good news from that is that means that we may be able to do something to those molecules. To give you one example, the prefrontal, the frontotemporal dementia, there is a dominant variant of frontotemporal dementia, which is very rare, occurs in about 5% of the people, but is associated with a specific mutation in the tau gene on, I think, chromosome 15 or 17. So, again, that applies only to 5% people with this kind. But eventually, when we know more about sort of the genetic localization and so on, we may be able to find biological ways in which we can change that. So, just like today, if you see a patient with a stroke, you know, his right side is paralyzed, he is aphasic, and you see this infarct in the left middle cerebral artery distribution. What do you do? So you, of course, help the person recover, you treat his hypertension, whatever, and you advise physical therapy, occupational therapy, all of those things. You see that person after 5 years, and the person is walking, talking normally, right? What happened? I mean, how did he regain that? The part of the brain that was involved, that was an infarct. An infarct means neuronal death. So those neurons, right? But other neurons took on the function of that part. So same thing could happen in people like Phineas Gage, who had brain damage, and eventually to people with frontotemporal dementia, that we should be able to find something that corrects that biological deficit. So, to answer your question, we will be able to improve wisdom in two ways. One is biologically, once we find the biological basis, and that may be through pharmacological mechanism or brain stimulation or some other procedure like that.
You actually mean that we will find a medicine for wisdom.
Right.
But an area which I'm really interested in this is physical activity. And that has been, one has been able to show that it really improves the function of the frontal lobe. There's no new brain cells being formed there. That's in the hippocampus. But it seems there are new blood, small blood vessels being formed, and the integration between the frontal lobe and the temporal lobe seems to be increased. And those data are really fascinating. So to move seems to be a way to boost your frontal lobe.
Your point is well taken, in the sense the connectivity is important. And that's why we talked about neurocircuitry of wisdom. It's not specific regions. And also, even this neurocircuitry exists on the background of a fairly intact brain For example, we don't include hippocampus in that, but hippocampus needs to be normal. You know, if the person's hippocampus is atrophied, for example, then the person won't have any memory and then won't be able to retain or learn new things. Then that person, it's hard to be for that person to be wise. So it assumes that the basic neuronal function is at a reasonably high level. But within that, then these are the specific neurons, you know, or circuits involved for wisdom. So again, when we talk about, I mean, in a way, even when you talk about brain localization, it is simplistic. The whole brain functions, I mean, it doesn't function as separately. I mean, this is one organ. And so the one has, in a way, it is sort of the marriage between splitting and combining. In the sense, we try to localize these functions to different parts of the brain, and yet we have to realize this is all one single brain.
That's why the connectosome program is so interesting.
Exactly. Connectome program, I agree. 100% agree with you. And so it is balanced. And at the same time, the specific localization does matter. Right? I mean, in spite of that, we know that there is a motor area. Area 4 is motor area. I mean, if you damage some other area, right? So it's really balanced between specific localization and the connectivity. But sorry, to come back to your question, that is, so we can increase wisdom then through this biological means, but also behavioral means. I think it should be possible to change the person's attitude. For example, you can increase somebody's ability to be compassionate. You can improve emotional regulation. And so you can do that through some kind of cognitive behavior therapy or other kinds of therapy, cognition enhancement therapy. And these therapies are not purely psychosocial, they are biological treatments because they affect the brain. You know, just like the studies show that meditation and mindfulness increase the white matter intensity in the brain, the studies showing that they increase the telomerase activity or they reduce the expression of pro-inflammatory genes. So this sort of division between behavioral and biological is artificial.
It is artificial.
Absolutely.
So you envision a future where we can both have pharmaceuticals that actually increase wisdom, but also sort of evidence-based interventions to increase wisdom.
Absolutely.
Ja, det är oerhört intressant att höra honom diskutera kring det här, tycker jag. Jag måste säga att det är fascinerande att leva i en tid då vi kan ställa de här frågorna som människor har ställt i den här historien. Men vi kan göra det på mer vetenskaplig grund nu när vi, tack vare modern hjärnforskning och till exempel den här Connectome-projektet då, där man undersöker hjärnans kopplingsmönster, där man kan ställa de här frågorna lite mer specifikt vetenskapligt.
Ja, men verkligen, och det är så häftigt med Gäste. Han är ju en forskare som har publicerat mer än 500 artiklar och i väldigt stor utsträckning drivit faktiskt utveckling inom äldre psykiatri. Men att han då intresserar sig för någonting som är så, om man säger, flummigt som visdom faktiskt, men ändå knyter ihop det här på ett sånt sätt att han faktiskt kan identifiera delar av hjärnan som är kopplade till de här egenskaperna.
Och försöka förstå biologin bakom dem. Vad är det i våra hjärnor som gör att vi kan ha de här personlighetsdragen? Det jag också tycker är spännande, det är han vänder lite grann på saker och ting och säger inte vad är det som gör oss sjuka, utan vad är det som gör oss friska? Hur kommer det sig att vi kan stå emot livshändelser som är hemska utan att bli deprimerade eller få ångest och så vidare? Att man vänder lite grann på det, och det är det man kallar för positiv psykiatri. Då.
Verkligen, och det är ju på något sätt, skulle i alla fall Gäste hävda, framtidens psykiatri, att vi faktiskt kan reda på de här skyddande faktorerna som skyddar dem mot depression, ångest och kanske även mer allvarliga psykiatriska tillstånd.
Tack för att ni har lyssnat på oss idag. Jag heter Anders Hansen och min kollega heter Simon Kjager.
Den här podcasten har möjliggjorts genom Otsuka och Lundbeck. people creating products for better health worldwide with progress in mind.